Spår 12. Varvet. Platsen du står på kallas alltså för varvet. Och namnet kommer förstås av att det här låg ett skeppsbyggeri. Hudiksvall har haft en självständig rederinäring ända sedan 1782 och här har många båtar byggts. Olika ägarkonstellationer avlöste varandra och tidvis var det svårt att få ekonomin att gå ihop. Men just hit till den här platsen kom i mitten av 1800-talet skeppsbyggmästare J.W. Fukt. Det var här den stora dockan där fartygen byggdes hade sin plats. Fukt lät också bygga ett eget bostadshus här och det är den stora villan som ligger strax söder om oss och som än idag kallas för den Fuktska villan. För att stärka ekonomin så bildades Hudiksvalls varvsbolag och i ledningen återfinner vi en numera välkänd gestalt, Erik Olof Regnander, känd finansman med näsa för möjliga affärer. Det vackraste skepp som någonsin byggts här i Hudiksvall, det sägs ha varit India. Hon var 75 meter lång och beställdes från Stockholm 1872. Som mest jobbade ett hundratal man här på varvet. De flesta var fiskare. Fiskarna levde efter ett gammalt system som innebar att de bodde ute på öarna i fiskelägena på sommaren och inne i Hudiksvalls trånga fiskarstad på vintern. Då gick de som hantverkare eller dagverkskarar. Och det var när Regnander och hans kollegor utmanade den här gamla arbetsordningen som en ödesdiger protestgnista tändes i staden. I folkmun kallades de här affärsmännen redan då för den nya tidens herrar. Och när statsfullmäktige gav dem ett akutlån på 150 000 kronor från stadens gemensamma kassa, då tyckte många att det hade gått för långt. Det fanns också de som menade att ordningsmakten gick herrarnas ärenden istället för allmänhetens. Och när en av de nya kajerna skulle anläggas så lejde inte bolaget arbetskraft hos fiskarbefolkningen utan bland nyinflyttade sågverksarbetare. Och det blev droppen. Det är den 4 mars 1869 mitt under vårmarknaden. När rådhusklockan på kvällen klämtar 8 så strömmar plötsligt ett hundratal personer ut på torget. De har mössorna neddragna, kragarna uppfällda, de är svåra att identifiera. Under skrän och protestrop börjar de slå sönder gatlyktor och fönsterrutor. De bryter sig in i butiker och går lös på inredningen. 3 poliskonstaplar knivskärs allvarligt. Och när landsfiskalen försöker bringa ordning så blir han nersparkad. Också borgmästaren kommer ut och försöker tala de protesterande till rätta, men han får fly för sitt liv och barrikaderar sig hemma i bostaden. Den vilda skaran drar genom stan och fortsätter förödelsen. Vid Västra Tullen möts de av en grupp skarpskyttar som i all hast har sammankallats, men inte ens skrämskotten kan stilla vreden. Upploppet slutar i tragedi. Bagare Almgren har tagit fram bössan för att försvara sin gård. Efteråt säger han att han bara ville skrämmas. Men ett skott kommer att döda den unga pojke som gick först i tåget. En död, många skadade, en ofattbar förödelse. 1200 fönster krossade. En mängd staket nerrivna då bräder brutits loss och använts som tillhygge. Redan dagen därpå sätter statsfullmäktige in en säkerhetsvakt på 50 personer som ska patrullera i staden länge framöver. 8 personer, alla söner till fiskare och arbetare, döms till straffarbete mellan 2 och 3 år. Bagare Almgren, han som skjutit pojken till döds, han får böter. Men det glada Hudik då? Varifrån kommer det uttrycket egentligen? Jo, också det är ett minne från det förflutna. Det är 1800-talets borgerskap i Hudiksvall som gör sig kända för sitt otvungna sällskapsliv med punsch, plymer och praliner och med skratt, musik och översvallande gästfrihet. Och vem vet, kanske fick man ibland också se denna historias följeslagare Erik Olof Regnander i dansens oemotståndliga virvlar. Tack för att du har följt med på den här resan genom tiderna och välkommen tillbaka till den lilla staden med den stora historien.